Välkomna till Slaget efter 12 som idag ska handla om utbildning och framförallt antagningen till utbildning på tredje stadiet, alltså till högskolor och universitet. Jag som leder ordet idag heter Maria Nylund. Imorgon är det våravslutning i många skolor och många skolelever har ett långt sommarlov framför sig. För många studerande vid andra stadiet, så alltså yrkesutbildningar och gymnasier, så innebär den här junimånaden en spänd väntan på besked från högskolorna. Ska man få den studieplats som man har sökt till och hoppas på? Och när det gäller antagningen till högskolorna så har det under en kort tid genomförts stora reformer i vårt land. Regeringen Sipilä hade en stor reformiver gällande utbildningen och ville att elever på andra stadiet snabbare ska slussas vidare till högskolorna. Inga onödiga mellanår och inga omfattande inträdesprov som kräver månader av pluggande. Åtminstone det här har jag förstått att ha varit tanken. Och därför genomförde man en reform där målsättningen var att inträdesproven till högskolor och universitet skulle bort och istället ska betyg och framförallt studentexamensbetyg, det ska avgöra om man får en studieplats eller inte. Och den här reformen den har stegvis trätt i kraft och de gymnasieelever som nu på hösten börjar sitt sista år vid gymnasiet och alltså då är abiturienter, det blir de första som får ansöka om en fortsatt studieplats med ett helt nytt system. Vem gynnas och vem förlorar på reformen, det ska vi fundera på idag. Och jag säger hej och välkommen till dig, Jessica Peltola.
Hej.
Du går i gymnasiet i Katedralskolan i Åbo för andra året. Så har vi Bicka Olin som är förbundsordförande för Finlands svenska skolungdomsförbund. Välkommen.
Tack.
Och så har vi Gurli Maria Gardberg, du är områdeschef för utbildningsservicen vid Åbo Akademi. Välkommen.
Tack, tack.
Om vi börjar med dig, Jessica Peltola. Du kommer att vara abiturient från hösten och de reformer som jag just nämnde här, de kommer att beröra just dig. Hur lätt eller svårt tycker du att det har varit att veta vilka regler som riktigt kommer att gälla dig när du ska söka om studieplats nästa vår? Har du något, hur bra koll på det här har du?
Egentligen har jag inte så bra koll och det har det nog varit för de flesta i vår skola. Att vi har inte fått så klara uppgifter att vad som kommer att ske och när exakt och vem det alltså gäller egentligen. Så det är nog ganska en frågetecken till oss.
Hur känns det här då att det är så här?
No, det har nog varit lite ett problem att välja att vara för kurser. Ska man då gå kanske? Att hur mycket ska man då skriva? Och när ska man skriva vilka ämnen? Att löner det att taktisera så att man hinner ta om något ämne? Eller att man skriver det bara en gång? Att det har nog varit lite svårt.
Ja. Det här studentexamensbetyget ska få betydligt större roll nu i fortsättningen. Vad tänker du om det?
Jag tycker själv att det gör det mycket mer stressigt för studentexamen att läsa till det och sen då att det ska lyckas bra. Så det ökar nog tycker jag enligt mig på stressen just för examen när den väger så mycket. Så jag själv tycker inte kanske så mycket direkt om den.
Mm, just det. Bicka Olin, vad tänker ni på Finlands svenska skolungdomsförbund om den här målsättningen att åtminstone hälften av eleverna eller studerandena ska komma in till högskolor på basen av betyg från och med nästa vår? Till många utbildningar är andelen desto betydligt högre. Till och med upp till 97% har jag sett vissa utbildningar.
Ja, det här är en sån fråga som delar liksom utbildningssektorn och så många studerande just för det som Jessica sa om det här att hur stressen ökar och vi har ju förstås varit redan länge ganska oroliga över just speciellt gymnasiestuderandet men överhuvudtaget studerandes stress när det kommer till att till exempel söka vidare och den positiva följden av att studentbetygen väger mera är ju att man inte behöver satsa så hårt på att läsa på de där inträdesproverna till många linjer men samtidigt så hamnar man sen finns det också de som hamnar däremellan som sen blir tvungna att både satsa hårt på studentskrivningarna och hårt på inträdesproverna. Och det var det som åtminstone FSS har förespråkat att man vill komma bort från med just de här kvoterna som du kan komma in med studentbetygen bara. Men det är klart att det sätter speciellt de årskurser som nu berörs mycket av den här reformen så hamnar ju en jätteosäker position i och med att man inte kan veta hur mycket studentbetygen påverkar eftersom det har varit en sån här reform som stegvis har liksom tagits i bruk. Och sen då dessutom det att de här poängsättningen har också lite skiftat och kan vara ganska olika från bransch till bransch eller skola till skola. Positiva sakerna är ju sen det igen att man får ta om studentexamen så många gånger som det krävs och det vill vi kanske också uppmuntra till att det ska vara liksom lätt att kunna senare i livet också till exempel byta studieinriktning eller gå och skriva om någonting om man känner att man behöver höja ett vitsord.
Mm. Hur mycket frågor får ni på förbundet kring det här? Hur oroliga är studenterna på andra stadier för det här reformerna som har pressats igenom på ganska kort tid?
Speciellt kanske det som oroar har varit, eller det som har varit väckt diskussion har varit liksom långa matematiken, i och med att det samtidigt har genomförts den här liksom digitaliseringen av studentexamen, så att nu faktiskt liksom de som är, skriver studenten i år, förra året och nästa år är ju en jätte och liksom inte alls en kiva situation jämfört med de som har skrivit lite före eller lite, skriver lite senare. Dels det att man alltså har behövt skriva liksom matematiken på dator, vilket man inte har lärt sig från början av grundskolan, och sen det att de här betygen har så stor inverkan, vilket man inte heller kunde förutspå eller veta när man till exempel sökte sig till gymnasiet. Att det är helt klart att det hade kommit mycket, mycket respons om, och det är svårt att tackla just för att det här är reformer som har positiva följder för vissa. De som till exempel har satsat hårt genom hela gymnasiet på till exempel lång matematik, så har sen det bär liksom frukt, och sen för den som inte har haft möjlighet eller intresse av att göra det eller först senare har vaknat i någon viss utbildningslinje, så har en betydligt svårare situation, och det är förstås hemskt orättvist att många unga har hamnat i en sån position.
Mm. Gurli Maria Gardberg, ur Åbo Akademis synvinkel, vad tänker ni om den här målsättningen att åtminstone hälften av studerandena ska komma in till högskola på basen av betyg? Är det här en bra idé?
Alltså sett i bakgrunden, vi har ju haft i Finland, eller blivit kritiserade för att vi, när man har gjort sådana här internationella jämförelser mellan olika länder och på vilket sätt vi antar och så här, så vi har en väldigt tung process. Vi har en av de mest invecklade antagningssystemen där det liksom vi har liksom urvalsprov och vi har betyg och vi har beaktat liksom lite allt möjligt i antagningen, och det har känts. Så där har vi ju fått hemskt mycket kritik liksom tidigare för det system vi har haft, och ur den synvinkeln så upplever vi ju att det liksom förenklar vissa av de här elementerna, till exempel just urvalsprovets liksom, hur det är uppbyggt, att man inte ska förbereda sig på förhand och sånt här, att det är väldigt positivt. Vi kommer att anta nästa vår alltså då 60% av dem som söker in, så ska de antas på basis av betyg, och det ser jag som en helt okej mängd. Alltså det är fortsättningsvis då 40% som antas på basis av urvalsprov. Det som är definitivt en fördel i det nya systemet är det att när du antas på urvalsprov, så är det enbart urvalsprovet som beaktas. Det vill säga, nu har vi ett system där vi beaktar både studentexamensresultat och urvalsprov. Och där ser vi ju att de som skriver bra i studentskrivningarna, så skriver ju också bra i urvalsprovet. Så sen de här som har misslyckats i studentexamen eller inte alls har en studentexamen, så de har liksom lite svårare att vi ska skriva mycket bättre i urvalsproverna för att kompensera för det. Och där ser vi ju att den här urvalsprovsvägen liksom blir en betydligt mer rättvis väg för de här som saknar studentexamensresultat eller var studentexamensresultat inte räcker till. Så det finns mycket, mycket bra här, det här. Och förstås liksom förenklar kanske för studerande vägen in, och det ser jag nog som en positiv sak.
Jag ska försöka lite öppna upp det här, hur det ska gå till nu då nästa vår. Ni får korrigera mig om jag säger fel, men undervisningsministeriet alltså gav för några år sedan universiteten i uppdrag att utarbeta en poängsättningstabell där olika vitsord i olika studentexamensprov ger olika poäng, och på basen av de här poängerna så skulle sedan studeranden antas till olika studieprogram. Så om man till exempel vill studera biologi, så får man räkna poäng för studentexamensprovet i modersmål, biologi, matematik och två valfria ämnen. Det här är nu bara ett exempel. Och de här poängernas storlek beror på hur bra man har klarat studentexamensprovet. Man får alltså högre poäng om man har fått ett väldigt högt vitsord. Vill man istället studera medicin, så får man ett annat antal poäng för olika ämnen. Så det finns alltså inte en enda poängtabell, utan beroende på till vilket ämne du vill söka så gäller olika poängtabeller. Och det här ska man då hålla koll på. Jessica Peltola, hur ser du på det att minst hälften av de som ansöker om en studieplats ska komma in på basen av sitt studentexamensbetyg? Du sa att det ökar stressen. Kan det finnas något bra i det här också?
Ja, alltså, nu finns det ju bra i det såklart. Det att då behöver man inte sen läsa till urvalsprovet. Då kan du slipper du in bara på den där studentexamen. Så då behöver du inte förbereda dig till två olika saker. Då har du liksom studentexamen som din väg in.
Mm. Det som redan har kommit upp här och som kanske har väckt då mest diskussion är att vad jag nu har sett, så i samtliga poängtabeller så värderas den långa matematiken väldigt högt. Högst av alla faktiskt. Den långa matematiken ger ofta mellan 35 och 39 poäng om man har fått ett laudaturvitsor i studentexamensproven, medan till exempel ett laudatur i biologi kan ge 22 poäng, eller samhällslära 16 poäng. Har man fått laudatur i hälsokunskap, som många åtminstone tidigare har valt att skriva, så ger det bara futtiga 14 poäng. Det är alltså, den långa matematiken är en helt egen kategori. De här poängtalen är bara exempel, men storleksordningen verkar genomgående vara den här. Det här gäller också om man ansöker till en studieplats i ett humanistiskt ämne, historia till exempel. Det gäller också för den som vill bli präst. Den långa matematiken värderas högst också här. Vad tänker du, Bicka Olin, om det här?
Ja, det här har ju nog varit en sån sak just som har väckt mycket diskussioner som jag nog personligen åtminstone är hemskt orolig för. Att jag vet inte riktigt vilka krafter det är som har styrt dig i den här riktningen. För jag tror inte att lösningen till att få flera människor till exempel intresserade av naturvetenskapliga ämnen är det att vi värderar den långa matematiken så där högt. Att jag tror inte att det finns något självändamål i det, utan för att öka intresse för naturvetenskapliga ämnen så behöver vi satsa på utbildningen helt där i början av grundskolan, där det där intresse vaknar och där man sen får de där förutsättningarna för att faktiskt specialisera sig och bli bra och tycka att någonting är kiva. Så jag måste säga att det är nog en konstig riktning att gå i, och det sätter också hemskt många studerande som just har fått den här informationen först när de har börjat till exempel gymnasiet i en jätteofördelaktig position, för att man har inte kunnat helt enkelt förbereda sig på förutsättningar för att skriva jättebra vitsord i långmatematiken. Det är inte någonting som du kan börja satsa på när du kommer till gymnasiet, utan det handlar hemskt ofta om sådana som redan har vetat från grundskolan att till exempel matematik är deras en stark sida hos dem och någonting som de vill satsa på. Och dessutom så kräver långa matematiken till skillnad från många andra ämnen också en hel del hemarbete och liksom hemuppgifter och att man överhuvudtaget satsar på ett helt annat sätt och kanske blir tvungen att avsäga sig något annat intresse. Och det sätter ju också många en liksom ojämlik position jämfört med varandra. Så det är nog en konstig fokusering att man har velat göra det så här. Och jag hoppas verkligen att det här är någonting som vi ändå får en ändring på när man nu testar det här systemet och hoppeligen då utvärderar och gör korrigeringar till de här poängtabellerna.
Mm. Enligt undervisningsministeriet, talar med tjänsteman där, så är det då universiteten själva som har utarbetat de här poängtabellerna och satt det här fokuset på den långa matematiken. Hur tänkte ni när ni utarbetade de här poängtabellerna, Gulli-Maria Gardberg?
No, det har vi ju vid universiteten funnits ett sånt här projekt kring det här. Och de här tabellerna är utarbetade inom ramen för det här projektet. Och här är nog, alltså det som har spelat in nog säkert den största, eller stor vikt här, så är ju förstås det att vi har liksom baserat den här poängmängden på basis av de här obligatoriska, eller de här kursutbudet vid gymnasierna. Och där försökt förstås också beakta det att man då har tagit i beaktande det som erbjuds vid alla gymnasier och inte till exempel liksom, alltså det att ett gymnasium väljer att erbjuda väldigt mycket valfria kurser, att det ska inte öka liksom det här ämnets poängmängd i den här tabellen, utan man baserar det på det här.
Menar du det alltså att när man erbjuder många kurser i långmatematik så då ska det synas i ett högt poängtal där också?
Ja, eller det är liksom egentligen den där arbetsinsatsen, att de som har valt långmatematik liksom i relation till hur stor arbetsmängd det kräver i gymnasiet, så måste ju ge ganska höga poäng, för att det är ju inte heller rätt tänkt att den som har läst lång matematik inte ska liksom kunna komma upp i, liksom, i relation till hur mycket jobb man har satt på det. Men där är ju förstås, alltså, jag menar, ett av de här, alltså det kan man ju förstås filosofera just kring det här att varför olika ämnen har, och det är säkert ingen riktigt nöjd med det att vara liksom, ta till exempel filosofin och jämför det med historia eller sånt här, att det finns den här, och det baserar sig ju på dels de här kurserna och hur de vägs det här, och det där har nog bollats och diskuterats, och det finns också vid universiteten ganska stor kritik till den där biten, men att någon lösning måste man hitta, och tanken här är ju liksom som med mycket annat att det ska utvärderas sen när man har någon slags resultat på det. Jag tänker kanske att det här, när vi ändå har liksom tabeller som är branschvisa, så där finns inom den här modellen ganska stora möjligheter att betona till exempel ämnen som är viktiga för just den, att inom språken så kan man betona det språk som man söker till och så här. Det här ställer till jättestora problem för ungdomar, det håller jag med om, därför för att om du inte vet vad du vill söka till, så just det där att det där ena ämnet betonas i relation så att mycket, så det kan ställa till det sen att om du tänker att du söker inte fysik och liksom, då borde kanske ha skrivit fysik, men att du kommer på det liksom först för sent med tanke på dina kursval. Så det är ju där som det finns den här. Men att sen kan jag så där som alltså jag har jobbat med antagning många år och jag har sett liksom många ungdomar som har gått igenom de här antagningsprocedurerna hittills också, att nu har ju våra kriterier nu också styrt hur ungdomar tänker och gör. Och det här och sen tänker jag att det har varit liksom invecklat att förklara hur kriterierna fungerar och sen i sista hand så handlar det ändå om att ungdomar måste hitta liksom ett område som de är intresserade av och motiverade att studera, och det är det där intresse som bär dem genom studierna. Att det här hemskt mycket tycker jag inte att, alltså, fokus borde lite flytta från den här poängmängden här, för att studenterna kommer ju inte att bli bättre bara på grund av att man får högre poäng inom vissa det här områden.
Jessica Peltola, bland med dina kompisar och i din skola, hur mycket diskuterar man de här poängerna och den långa matematiken, hur går diskussionen där kring den?
Ja, nu är det ganska många som har just valt bland annat lång matematik för att det ger så höga poäng i alla på alla ställen. Och så är det nog fler som har funderat om lite att exakt vad de skriver, att fast de skulle gå någon viss ämnes alla kurser så kanske de inte skriver det för att de ändå inte kommer att ha någon nytta av det, fast de skulle söka till någon linje som de är intresserade av eller som berör ungefär samma sak, så ger den inte alltid ändå så mycket poäng. Sen kanske de vill att skriva något annat som ger högre poäng. Så det har nog ganska mycket varit prat om det här, för vi hade idag sista anmälningsdagen till höstens studentskrivningar, så det är nog ganska många som har pratat om det här och lite diskuterat vad som lönar sig sist och slutligen.
Men du menar att det finns människor som har valt långmatte nu på grund av att de vet att det ger höga poäng i det här antagningen?
No, inte kanske bara på grund av att nu har man då haft någon sorts intresse från tidigare också, men att om man har varit mellan lång- och kortmatte så har man säkert testat först på långmatte. Och sen om man har varit att det går dåligt så då såklart väljer man till kortmatte, men nu är det flera som har sen hållit sig långmatte.
Du har själv valt långmatte. Varför det?
Ja, jag har alltid varit intresserad i matematik och ja, det gick nog helt bra i högstadiet, och så tänkte jag att jag testar nu hur det går, och för det mesta har det gått helt bra, så har hållit sig den.
Men finns det något annat här, Gurli-Maria, kring den här matematiken som man på något sätt vill? Nu är det ju ganska tydligt att man universiteten tycker att de som har läst långmatte så de är värdefulla på något sätt.
Och de är, och det är ju ett faktum att det, alltså, att talar du med liksom utbildningarna inom naturvetenskaper och teknik och vissa andra också, så det idag, eller ska vi säga inte i dagens läge, för att nu väljer ju då ungdomar mer lång matematik, men att man har valt bort matematiken ganska sådär, ska vi säga, det har upplevts som svårt, och det där steget att välja bort det har kanske varit för att man har kanske inte fått så mycket för det. Jag vet inte om det här är bättre eller en lösning på det, men att tror jag att i bakgrunden har funnits liksom en viss önskan om att uppmuntra studeranden att testa eller liksom det här, försöka skriva eller liksom i större utsträckning skriva lång matematik, men fortsättningsvis så det är helt klart att vi behöver liksom all typ av kunnande, att är man inte intresserad av matematik, men då kanske man inte heller tänker söka till ett sånt område där matematiska kunskaper på det sättet det här ska vara avgörande. Och jag tänker ju sen alltså, jag menar, att ser man på det finns inte hemskt mycket forskning kring det, men det finns en del forskning kring just det här att hur man klarar sig liksom, om man tittar att hur man har skrivit i studenten och hur man klarar sig i universitetsstudier, så där är ju liksom det som korrelerar, så är modersmål och matematik, lång matematik, och det här, och det är ju klart att det är liksom kanske den här lång matematiken där finns liksom, när du läser lång matematik så tar du till dig vissa studiefärdigheter, sådana allmänfärdigheter som du har väldigt stor nytta av sen i studierna också. Så att helt långsökt är det inte att det har en positiv effekt på, eller ger dig fördelar sen i studierna. Sen är det en annan sak förstås att lång matematik tar väldigt mycket alltså tid av studeranden, att om man väljer bort ämnen som man är intresserad av på grund av att man ska hinna med lång matematiken. Så det där är ju, men där hoppas jag ju personligen att studeranden ska fundera just på det där, att vad deras intressen är, att är det språk som gäller som är lässpråk det här.
Vika Olin, vem tycker du att gynnas av den här reformen?
No, det här är ju ganska utmanande just därför, för att det är inte bara det som korrelerar att bra vitsord till exempel i matematik och modersmål korrelerar med framgångar i senare studier, utan också det att till exempel föräldrarnas utbildning och utbildningsärftlighet korrelerar hemskt mycket med framgångar just i speciellt naturvetenskapliga ämnen, och det är det som gör mig så hemskt orolig, att speciellt när det kommer till lång matematik så som den är uppbyggd nu i gymnasiet så är det helt enkelt inte ett ämne som alla har samma förutsättningar att läsa, för du har mycket lättare att ta det på din läseordning och och den där mängden kurser och timmar. Om du till exempel inte måste jobba vid sidan om skolan, om du inte har en krävande hobby, om du har stöd hemifrån, om du har fått stöd hemifrån i naturvetenskapliga ämnen redan under grundskolan. Och det här är såna liksom frågor som inte bara skolan kan påverka, och det sätter elever och studerande sen i ojämlik position jämfört med varandra. Och därför är det nog hemskt orolig för den här ökade betydelsen just av lång matematik i alla linjer. Att jag förstår att det gäller liksom naturvetenskapliga ämnen, men jag förstår nog inte varför det ska gälla till exempel humanistiska studieprogram. Det är liksom, jag förstår förstås att det är kiva att kunna belöna de som har jobbat hårt med en så stor helhet som långmatematiken är, men eftersom alla inte har samma möjligheter och förutsättningar att jobba hårt med den där helheten, så känns det hemskt orättvist att man har valt att prioritera det och den vägen sätter till exempel studerande som då har gått mot strömmen i det hänseende och valt just de ämnena som på riktigt intresserar, om det då inte till exempel naturvetenskapliga ämnen, eller har valt att satsa på en hobby vid sidan om skolan, så gör det hemskt mycket svårare att komma in sen till vilken som helst utbildning. Och det betyder nog att här är hemskt tydligt att de som vinner på den här reformen mest är de som annars också redan har haft bra möjligheter att komma in till vidare studier, det vill säga de som till exempel har högutbildade föräldrar och bra stöd och resurser från alla håll och har haft det genom hela utbildningsstigen.
Nu är det då ett faktum det här att åtminstone för tillfället så värderas då den här långa matematiken väldigt högt. Vad medför det här för ytterligare åtgärder? Jag tänker på undervisningen innan man kommer så här långt. Det är en artikel i Helsingin Sanomat så har vi här nyligen kunnat läsa om en lärare i långmatematik som är orolig för att undervisningen kan lida om antal elever som vill läsa långmatematik ökar och elever då som inte har så goda förutsättningar att klara det här så ändå försöker och det kräver mera tid av läraren. Vad tror ni om det? Har du någon tanke kring det, Jessica Peltola, om hur det ser ut i klassrummet?
Ja, när jag började gymnasiet förra året så då var vi nästan 60 studerande som valde långmatematik. Och sen nu med åren, eller med de 2 åren, så har flera hoppat av. Men i början var det ungefär 30 studerande per kurs. Och det var nog ganska svårt för läraren att kunna se alla studerande och just kunna hjälpa liksom någon som kanske inte haft lika bra förutsättningar och som inte har hjälp hemifrån. Så det är nog sen flera som har med under första året och till med under andra år hoppat av från långmatematik. För att de inte har fått den stöd de behöver, för vi har varit helt för många.
Finns det ens i gymnasiet möjlighet att ge individuellt stöd åt svagare?
Inte egentligen.
Precis. En kommentar jag också har hört är att det här ställer ganska höga krav på läraren i skolor tidigare redan. Alltså alla lärare är ju kanske inte heller lika goda pedagoger. Och det där sätter inte här elever i en ganska ojämlik situation. Vad tänker du, Pikka Olin, om det?
Jo, det som vi nu har sett speciellt under senare år, men också nog tidigare redan, det att lärare till exempel i högstadiet har valt att göra olika sorters nivåbaserad undervisning, vilket i sig inte riktigt följer det där läroplansgrunderna kanske. Det finns olika sätt att hur man hanterar det, men oavsett så man har velat alltså dela in elever redan i grundskolans övre klasser i sådana grupper att man har kunnat erbjuda liksom mera stöd åt de som till exempel siktar på att läsa långmatematik. Och i sig är det ju en bra tanke att man har velat öka den här jämlikheten då speciellt och redan från grundskolan kunna liksom stödja speciellt sådana som visar ett intresse oavsett då hur denna förutsättningar man annars har fått. Men det är helt klart att de där förutsättningarna för att klara sig bra till exempel i långmatematik, så de börjar ju där i grundskolan, och då tycker jag åtminstone att det som vi nu i vårt skolsystem i Finland alltid vill satsa på är ju att man har samma möjligheter oavsett bakgrund, och då kräver det nog hemskt mycket större satsningar på matematiken som helhet redan från årskurs 1 om vi faktiskt vill garantera att långmatematik är ett alternativ för alla och den vägen då ett alternativ för alla att komma in i högre studier. Och sen måste vi komma ihåg att det är bara 50% som går till en gymnasieutbildning och den andra halvan av ungdomarna ska ha förutsättningar för att också komma in till högre studier, även om man inte överhuvudtaget läser vare sig lång eller kort matematik, utan till exempel den matematikundervisning som finns i yrkesutbildningen.
Vi har nu enbart fokuserat på studentexamen. Det där, men vilka chanser har en elev från en yrkesutbildning att komma in på en högskola eller ett universitet? Hur ser det ut, Pikka Olin?
Nå, på högskoleutbildning, alltså till exempel till yrkeshögskolor, så där är förutsättningarna till och med ganska bra. Yrkeshögskolorna har visat intresse för att ta in yrkesstuderande och den vägen också liksom utveckla till exempel det här urvalsprovsystemet, som så att om du har gått till exempel en andra stadsutbildning på samma bransch, så har du ganska bra förutsättningar för att komma vidare. Och fint så. Men det har man inte alls visat lika stort intresse för på universitetssidan. Jag hoppas att det här är någonting som nu ändras i och med att det här urvalsprovets format byter till ett sånt som är mer fokuserat på att bevisa kunskap på plats och inte att man har möjlighet att läsa en hel månad 80 timmar per vecka på en tjock bok som man har köpt någonstans ifrån. Så det är helt klart att där skulle nu finnas möjligheter, och jag hoppas verkligen att universiteten tar den. För så som det ser ut idag så är det 3% av yrkesstuderande eller 3% av de som kommer in på universitetsutbildning som har gått en yrkesutbildning och inte en gymnasieutbildning, och det är nog en hemskt låg procent om vi vill komma upp till att hälften av vår befolkning ska vara högskoleutbildade.
Mm. Gurli, vilka chanser har en elev från yrkesutbildningen att komma in på OA?
Ganska bra i dagsläget. Det här, jag skulle säga kanske, om jag tänker på den här reformen och vad som ändrar, så det som jag upplever som just det här positiva, så är ju det att det här urvalsprovsvägen blir liksom en alltså när urvalsprovets format ändrar, och sen det att det är bara urvalsprovet som räknas där, att man räknar inte några poäng från tidigare utbildningar, så det här, så då blir, kommer liksom i princip alla som deltar i urvalsprovet ha samma möjligheter att komma in den vägen, och det är då beroende på utbildning förstås, olika stora mängder som tas den vägen. Sen håller ju universiteten på att utveckla också andra rutter till högskolan. Vi har det här TRY-projektet där till exempel våra öppna högskolor är aktiva och liksom skapar sådana här vägar in till olika utbildningar, där man då liksom via att ta kurser till exempel under andra stadiets tid kan få möjlighet att komma in också den vägen.
Mm. Måste ändå fråga en sak gällande den här matematiken, alltså hur ska en gymnasiestuderande nu då, som helst skulle vilja studera ett humanistiskt eller ett statsvetenskapligt ämne i fortsättningen, hur ska han eller hon tänka? Är det klokt att försöka satsa på den långa matematiken också för?
No, det här är den där miljonfrågan. Skulle jag ha svarat på det där, så skulle jag vara rik. Men alltså, grejen är ju det att studenterna kommer ju inte att bli bättre av det här. Alltså, vi kommer inte att ha, tack vare att vi har jättemånga personer som skriver lång matematik, så inte kommer vi att ha flera. Eller jo, vi kommer kanske att ha flera med liksom i relation till, alltså, men jag tänker så att det är en jättesvår fråga, för att det är ju så mycket fast vi också att hur folk tar emot den här reformen. Att om det går så här att vet du, alla taktikerar och börjar läsa långmatte, så det är klart att där faller ju också bort då en hel mängd personer som kanske annars skulle ha valt humanistiska ämnen i gymnasiet, och det är ju inte en utveckling som de här humanistiska utbildningarna åtminstone vill ha, eller knappast någon annan heller. Men jag kanske ser sådär, liksom, om jag tänker ur OAs synvinkel, om jag tänker ur min egen synvinkel och hur när vi pratar med ungdomar, att jag tror fortsättningsvis att man ska läsa det vad man är intresserad av, och det här, man ska inte fundera på att är det svårt eller är det enkelt eller så här. Alltså vi vet ju idag att vi har liksom folk som skriver hälsokunskap för att det är två kurser, och det är liksom att du får lika mycket poäng för det som något annat ämne, det här i dagens värld och det här. Och sen å andra sidan så liksom, det är klart att folk har alltid taktikerat, men att det skulle vara idealet skulle vara förstås det att man går enligt intresse. Mm. Och nu tänker jag så här, alltså, om jag tänker helt akademin och våra sökande, så liksom, jag tror att man fokuserar hemskt mycket på de här liksom, söktrycksbranscherna nu. Att man tänker att om jag söker till läkarutbildningen, så där kommer det att krävas. Men det har alltid krävats toppbetyg där. Alltså, så det är liksom, men man borde lite kanske försöka lugna och tänka att nu kommer man in med det här. Det här som kommer in idag, så kommer nog att komma in också med det här nya systemet.
Så det har inte blivit svårare att komma in vid Åbo Akademi till exempel på grund av det här?
Nej.
Nej. Men Jessica Peltola, hur lätt är det att tänka så här som Gurri här säger, att det skulle vara bäst att bara hålla fast vid det som man tycker om och det man är intresserad av och strunta i de här poängerna? Hur lätt eller svårt är det att göra så som gymnasieelev eller studerande?
Ja, no, inte det är alltid något himla lätt, med tanke på att bara för att du är intresserad av något betyder inte att du är bra på det. Så det finns flera som har valt långmatte till exempel, just fast de inte är så intresserade, men för att de är bra på det. Och sen har de då sen där vid sidan om också då tagit det som de är intresserade i, och det har de kanske inte alltid varit lika bra i, så satsar de mycket mer tid på det, och sen sänks mattevitsordet också. Sen blir de sådär, allting sänks mer eller mindre. Så det har nog varit ganska svårt, och just när man inte har vår årskurs har inte vetat nästan alls hur den här reformen i sista hand kommer att se ut. Så det har nog varit väldigt svårt att bestämma sig vad man ska läsa och vad man sedan ska skriva.
Hur mycket stöd har ni kunnat få via er studiehandledning till exempel? Har man där på något sätt haft bättre koll, eller är det lika för alla att alla är
ovetande? När vi har haft studiehandledningslektioner redan på första året, så då var det nog flera som frågade just om den här reformen. Så vår studiehandledare hade nog inte något exakt att svara. Det var nog ganska flummigt, och så hade det nog varit i år också. Nu har det blivit såklart lite tydligare hela tiden. Men sen just när det är olika poäng i alla linjer, så gör det. Det är ju bra på ett sätt, men det gör det ännu mer flummigt. Och svårt för en studerande att sen veta vad som lönar sig. Och sen har vi också varit på flera linjer eller till flera skolor på besök. Och där har vi då frågat hur kommer det att se ut när vi söker in. Så oftast har vi fått svaret att vi vet inte ännu. Så det har nog varit väldigt flummigt och svårt att bestämma.
Bicka Olin, de här reformerna, de har kritiserats för att vara alltför hafsigt genomförda och det har gått för snabbt. Vad tänker du, har det gått för snabbt?
Jag tror inte att säga att den där genomföringen är jätte liksom hafsigt gjord, men jag tror att den är på det sättet för snabb att en reform borde vara helt färdigt planerad tre år före den liksom, eller ungefär tre år före den liksom tas i bruk, så att det ger just studerande möjlighet att planera liksom sitt liv, åtminstone de där andra stadiestudierna. Men sen också det att när man har gått in för att göra liksom reform på reform på reform, istället för att plocka ut dåliga och bra saker och liksom, helt enkelt utveckla det system som finns, så sätter det just en sån här prägel av att nu har vi liksom flera år av liksom lite otydlighet, och just den här övergångsfasen där liksom vi fortfarande har en situation där en tredjedel av de som söker kommer in och två tredjedelar av de som skulle vilja ha en studieplats på tredje stadiet blir utan. Och det är ju liksom inte ett hållbart system. Även om det liksom är en övergångsperiod, så betyder det att det finns massor av ungdomar som har ett omotiverande mellanår. I bästa fall så hittar man något motiverande att göra, men det är liksom inte någon garanti för det. Och det är nog, tycker jag, liksom oacceptabelt att man har en sån situation där unga liksom sätts sådär, liksom blir lämnade med den där ovetskapen om att hur man kan komma vidare till en utbildning. Och sen det att man har lämnat kvar till exempel den här förstagångskvoten, som också gör att jättemånga taktikerar, så det sätter ju sen olika årskullar också mot varandra, för att nu finns det folk som är födda liksom mellan åren 95 och 00 som kommer samtidigt att söka, och de har haft helt olika handledning i till exempel gymnasiet kring vilka ämnen man ska skriva etc. för att komma in, just för att det här systemet hela tiden har förnyats och reformerats istället för att bara utvecklas.
Mm. Som avslutning skulle jag i alla fall vilja att ni skulle komma med några goda råd till de gymnasiestuderande som nu känner sig lite obekväma och oroade inför framtiden. Vad säger du, Gurri? Ett gott råd.
Ett gott råd? Alltså jag håller fast vid det att jag förstår att det känns stressigt, och jag skulle säga att det är bra att diskutera med studiehandledare, med att kontakta högskolorna med frågor och det här, och vara i kontakt och diskutera de här sakerna. Och sen komma ihåg att alltså, vi är ju intresserade av att få studenter. Så vi vill ju ha studerande. Ett problem i den här reformen är att man försöker med antagningens hjälp lösa problem som egentligen finns på helt annat håll. Det här. Men det kan vi inte göra så mycket åt. Men vi vill fortsättningsvis ha de här människorna till oss. Så att, det här, så att liksom på, ur den synvinkeln så ska man liksom känna att man är välkommen att ta kontakt och diskutera de här sakerna. Och sen finns det alltid flera vägar. Det är inte så att världen tar slut med det här studentskrivningsresultatet eller dem, utan det kommer alltid att finnas. Vi har inte råd i det här landet helt enkelt att liksom stänga dörrarna. Det är bara så.
Har du, Bicka Olin, kort något gott råd att ge till de som nu går i gymnasiet eller i någon annan yrkesutbildning?
Kanske just det där att som tur är så kan man nu skriva om också de där studentskrivningarna liksom så många gånger som det känns som att det behövs. Att inte heller vara rädda för det, även om det såklart är en oför... Liksom, inte den ideala eller optimala situationen, det är ju något som vi nog jobbar mot, men i alla fall att för den enskilda studeranden så var jag inte rädd för att skriva om studentskrivningarna om det behövs och försöka läsa på till exempel under sommaren och så vidare, att det är för tillfället en möjlighet för att sen komma in.
Och med det här avslutar vi dagens Slaget efter 12. Tack till dig, Jessica Peltola, Bicka Olin från Finlands svenska skolungdomsförbund och Gurli Maria Gardberg från Åbo Akademi. Jag heter Maria Nylund.